Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vänta, ska du disputera?
Ja.
Jaha, det visste jag inte.
Jo, men det var ju lite...
nej, jag kom ju precis in. Jag hörde bara halvtidskontroll.
Jag har ju haft en annan karriär än den akademiska på det sättet. Så nu har jag beslutat mig för att disputera sent. Så, men det är i sig jävligt intressant. För jag disputerar på ADHD och autism och lite sånt. Det är ganska kul. Men då är jag nu sist här, så nu går jag i kurser här. Så först ska jag gå in i psykiatrisk genetik, går jag en kurs i, inte medicinsk genetik, psykiatrisk genetik som jag gick i förra veckan. Mm. Och sen så ska jag gå en kurs nu om en vecka i medicinsk statistik.
You didn't think about jumping on the psychedelic wagon?
Inte forskningsmässigt. Oh. Det har ju kommit mycket på senare år. Mm. Det här, jag har ju ändå hållit på med det här senaste 7 åren lite. Alltså jag gjorde ju så att jag fick ju möjlighet. De flesta som disputerar, de får ju ett projekt av någon handledare som säger gör det här. Men det är därför jag aldrig har gjort det tidigare. Men sen så träffade jag Kristoffer Gillberg som är professor i barn- och ungdomspsykiatri. Jag träffade honom på en middag i Berlin. Och så började vi snacka och så sa han att, ja, men varför har du inte disputerat? Så, nej, jag har bara fått en massa tråkiga projekt kastade över mig som jag inte varit intresserad av. Mm. Ja, men hos mig kan du få disputera för att hitta på ditt eget projekt. Så tänkte jag, men då gör jag det. Och det var 7 år sedan ungefär.
Fan, vilken lyx.
Ja, väldigt kul faktiskt.
Men du måste ju följa alla regelverk som vilken doktorand som helst. Så vad är det? Det är viss antal kurser man måste läsa.
Ja, man
utöver.
Måste läsa vissa kurser. Man måste läsa...
Vetenskapsfilosofi måste du läsa också, tror jag.
Nej, det behöver jag inte. Man behöver gå en grundkurs i forskningsmetodik och så här. Det ingår lite sånt då.
Okay.
Men man måste gå ett visst antal poäng då. Vissa obligatoriska. De har samlat ihop i en kurs. Den gick jag för några år sedan. Och sen får jag välja fritt. Så nu ska jag bara läsa matte, medicinsk statistik. Och sen ska jag ha regressionsanalys, tänkte jag.
Vad fan?
Så, för att det intresserar mig.
Så det blir en doktor Eberhard av dig till slut?
Doktor, som det heter i Tyskland.
Just
doktor,
det, du är doktor. Läkare.
Ja,
fan, då kommer du högre upp än mig i rang.
Det är förjävligt, eller hur?
Jag har alltid varit lugn för att jag har högst rang i det här sällskapet. Mm. Och krets.
Ja, nu blir doktor.
Ja. Grattis, mäktigt.
Eller
grattis,
vi får säga, det är inte nu. Nu ska jag ha halvtidskontrollen i november.
Har du publicerat något?
Jag har skickat in två arbeten för publikation. Ingen är ännu så länge publicerad, men de är under...
Ja, det tar ett tag.
Det tar ett tag, ja. Och sen ska jag ha två som egentligen klara. Alltså det vill säga, det stämmer inte riktigt. Jag måste skriva dem först, men allting... Alltså vi har gått igenom vad visar resultat, dragit fram tabeller och sådär. Så att då är det ju egentligen bara själva skrivandet. Och det är ju det minsta besväret, ja, det som jag ser det. Det som är jobbigt är, vi gjorde ju den här studien, så har vi liksom, vi har träffat 170 patienter. Nya sökande på Liljeholmen, där jag var chef tidigare. Och så erbjöd vi allihopa en neuropsykiatrisk utredning, oavsett vad de sökte för.
Mm. Varför det?
För att se hur många som söker för något helt annat, men som har ADHD eller autism i botten.
Ja, men de tror att det är något annat?
Ja, alltså, okay. De kan ju komma dit för depression eller tvång eller vad som helst.
Men att det är ADHD som ligger i grunden?
Ja, det vet vi inte.
Det skulle kunna vara.
Ja, och det visade sig att det är första studien, så är det så att hälften av alla sökande mellan 18 och 25 års ålder på vår öppenvårdsmottagning hade ju ADHD.
Shit.
50%. 53% för att vara exakt.
Det var någon skola i Göteborg, jag kommer inte ihåg vad den hette, där de hade jättemycket problem. Det var typ 60% som bara gick ut med gymnasiebehöriga betyg eller vad det nu var. Det var en kaosskola. Och rektorn där gjorde någon satsning, och på något vänster fick hon genom att man ska göra en neuropsykiatrisk undersökning på kidsen.
Mm.
Och då upptäckte man cirka 20 oupptäckta fall av ADHD och relaterade diagnoser. Och när man handskades, och det här var kidsen som var liksom källorna till allt stök i den här skolan. Och så fort man löste och de fick vård för det, så liksom sköt siffrorna upp i höjden. Det gick från 60-85% eller någonting med behörighet. Det var helt sjuka siffror.
Så hon dopade sina elever.
Exakt.
Så fick den
med amfetamin.
Mm. Ja, nej, hon dopar inte dem, hon knarkade ner dem.
Hon knarkade ner dem.
Exakt. Eller knarkade upp dem.
Knarkade upp dem snarare. Ja. Ja. Nej, men det är ju, det var intressant. Men ett av syftena med varför vi gjorde den där studien är ju för att nästan hela vården är upplagd så att man har små team som tar hand om det här med ADHD och autism. Det kan ju vara då, du har en öppenvårdsmottagning med kanske, 50 anställda. Och sen har du fyra av dem som sköter det här. Men om det är hälften av alla som kommer till en öppenvårdsmottagning, så inser man ju själv att det blir jättelånga köer. Så man kan ju faktiskt dra en slutsats. Det innebär ju inte att halva befolkningen har ADHD. Men det innebär att om du kommer till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, så är det rätt stor sannolikhet att det är någon sådan problematik i grunden.
Mm.
Om du fick gissa, hur stor andel av de som är gängkriminella har någon slags diagnos?
Många. Mm. Många. Har någon form av... Alltså det är ju det som är skälet. Alltså folk har ju, som de här som har haft synpunkter på att medicinera barn med amfetamin. Alltså det man glömmer är ju att om du har den här typen av diagnos som barn, så är ju så att symptomen du har är att du är ofokuserad. Det brukar ställa till en del problem på sikt. Men i det korta perspektivet så är det ju så att om de andra grundproblemen som du har vid ADHD, det är att du är impulsiv och att du är överaktiv. Om man då tänker att du har ett barn som är jävligt impulsivt, då följer man ju minsta motståndets lag. Det blir så här, men det här verkar ju spännande. Och sen så lite sensation seeking på det. Så är det klart att risken att du hamnar snett i yngre tonåren är rätt stor. Och det som medicinen gör är att den tar ju bort, huvudsakligen ökar den ju fokus. Men genom att öka fokus så minskar du också impulsivitet.
Så oftast när man har ADHD så är man både impulsiv och överaktiv samtidigt?
Klassisk ADHD, det som kallas för kombinerad form av ADHD, det är gammeldags ADHD. Då är du impulsiv, hyperaktiv och ofokuserad.
Would cannabis have any effect on ADHD?
De självmedicinerar ju många.
Många självmedicinerar med cannabis. Mm. Problemet är att det har en del andra negativa effekter, men det har väldigt dämpande effekt på den här, ska vi säga, inre oro. Många som har, hyperaktivitet som barn, när de blir äldre och ingår i samhället på ett mer, ska vi säga, de fattar att här kan jag inte springa runt, jag kan liksom inte fara runt som en skottspull, då har de någon form av inre oro. Det märker man också på många av dem som söker på en öppenvårdsmottagning, att de söker för ångest. Men det är inte ångest som svarar på antidepressiv. Normalt sett så ångestsyndrom svarar ju på antidepressiv medicin ganska bra. Eller mycket bra emellanåt. Men de här svarar inte på antidepressiv medicin, därför att det är förmodligen någon, jag brukar kalla det för att det är inkapslad hyperaktivitet, det vill säga en hyperaktivitet, en motorisk oro som du inte kan liksom, du kommer in, och den kategorin svarar ju de självmedicinerar är ofta med cannabis.
But cannabis is medicinal cannabis is now legal in both Denmark and Norway. I know
för ADHD.
No, medicinal cannabis.
Okej,
okay, smärta.
Oh. And I know kommunpolitiker here in Stockholm who is putting forward en motion för att legalisera medical cannabis. Do you think this could be something that is Sweden would go with, right? Because maybe this would be the first step to open to something like, you know, decriminalization and so on, to start with medicinal cannabis.
Ja, alltså, jag tror att det är bara en tidsfråga innan det händer.
Du vet alla de här som
sen,
har...
Sen vill jag ju ändå säga, förlåt Mustafa, men sen vill jag säga att det är ju lite löjligt med cannabislobbyn. Jag tycker att lika löjligt som den här repressionslobbyn har varit, i stundtals blir ju cannabislobbyn... Jag menar, jag tycker att det finns ju skäl att legalisera cannabis som inte behöver ha att göra med att oh, det här är värsta. Alltså det låter ibland på den här cannabislobbyn som att det här är värsta läkemedlet, du är skitbra mot allting. Och om man tittar på studier så är det ju
det var lite det jag ville effekt. Det var lite det jag ville liksom säga att det finns ju de som menar att all problem i Sverige skulle försvinna om vi hade noll invandring. Och om man är en sån som menar att om vi hade cannabis så skulle alla ska våra problem också försvinna. Du är lite inne på cannabis.
You have to stop
som...
strawmanning me, man. This is a very bad habit of yours. When Ben Affleck comes up in you, you try to strawman. Like keep allvarligt, to the same okay, side. Still man me.
Okej, okay, Omar. Okej, okay,
okay, still man.
Okej, okay, I will still man you.
Okay.
Jag tror att du har helt rätt i att man skulle slå undan den ekonomiska delen hos gängen vad gäller deras alltså försörjning.
Mm.
Det har du rätt i. Och jag tror också att du har rätt i att vi är lite för uptight i Sverige, i alla fall från etablissemangens håll när det kommer till cannabis. Men håller du med om att alltså generellt är inte cannabis någonting vi vill att unga ska röka till höger och vänster?
I actually don't think that it's that harmful. There isn't actually studies that show that cannabis is that harmful. I mean, compared to like, there are even studies that shows that it not just that it's not a gateway drug to like heavier drugs. It actually reduces consumption of other drugs. Some studies show that. So I don't know really. There isn't like very strong evidence that it's that harmful to society in general.
Kolla. Jag vill ju inte att unga heller springer omkring och dricker alkohol hur som helst eller. Men dude, cannabis för ungdomar, alltså då menar jag faktiskt, du vet, 16, 17, 18.
Nej, this is not good.
Det som är min poäng.
26 år, postfrontal lob. Mm. Klart.
26, jag kan säga, 25, är du 26, 25, 25, 26, ja. Då kan du nog hålla på med det helt riskfritt väsentligen i alla fall. Sen kan man alltid otur. Det är också så nu när jag gick den här kursen i psykiatrisk genetik. Jag har ju gått massa genetikkurser tidigare. Men det var ju lite det här konceptet med när man pratar om genetik så pratar man ju alltid om att man ärver någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning, men så är det ju inte, man ärver ju traits, man ärver ju egenskaper som sammantaget leder till problem. Och för att prata om cannabis så kan man ju säga så att det har ju varit en jättetjafs om det är så, får man psykos av cannabis eller är det så att de som får cannabisutlösta ändå skulle ha fått det, alltså ja, det har precis inte med cannabis att göra, och frågan är på något sätt lite, den blir för dikotom, det är för svartvitt. Det är ändå så att det finns en hel del, om man tittar på psykossjukdom till exempel, så finns det ju, jag lärde mig i veckan att det är, jag tror de är uppe i 170 olika gener eller någonting sånt som kan göra att risken för att man får en schizofrenisjukdom eller en psykos ökar. Och sen varierar det hur mycket impact de här olika generna har. Men det är klart att där kan ju cannabis vara, det är inte alls otänkbart att den faktorn som gör att ja, du har haft en viss uppsättning som du klarar dig i livet utan att få psykos. Och så röker du cannabis, så är det den omgivningsfaktorn som gör att det ja. Sätter igång. Det är så den här typen av tillstånd är. Så att det finns ju anledning att ändå vara lite... Ja, man behöver inte överdriva. Titta vad fint.
Vad är det
här? Det är en godistallrik.
Alltså,
det är skitstor tallrik och det är typ 7 godisar på det.
Det fanns inga skålar. Hej David. Tack för senast.
Tjena, tack detsamma.
Ja, det var roligt. Senast.
Det var roligt.
Det var en galen kväll.
Men David, there is some research like now in Karolinska on psychedelics, right?
Yeah,
there has been for quite some time. I mean, what is the purpose of it? Like, I mean, in the end, if they come to the conclusion that, okay, well, actually, maybe, I don't know if they're doing something on MDMA.
Men nu pratar vi inte cannabis, vi pratar rent psykedelika.
Yeah. Are they also like doing anything on MDMA or just like mushrooms and LSD?
Psilocybin gör de. LSD vet jag inte, det är möjligt. Och MDMA...
So if they come to a conclusion... that like the same as the US and Canada, I think now has come to that is actually it's good to be used when it comes to like therapy, PTSD and other stuff. Do you think what is the next step or is it pointless, this research that they are doing here in Sweden?
Jag tror inte alls att det är pointless med, men man får ju prata om det på olika sätt. Cannabis är en sak. Jag kan tycka vad jag sa. Det är en fråga huruvida man ska legalisera cannabis. Och jag tycker ju att, egentligen tycker jag frågan är så här, det kommer att hända förr eller senare.
Aha.
Det är helt övertygad. Jag tror att det kommer att hända överallt. Det är min educated guess. Mm. Att det är svårt att säga att man inte... alltså, datan är ändå så att det här är inte så superskadligt och det blir lite konstigt. Så jag tror det är bara en gissning. Mm. Men sen är ju nästa fråga, då pratar vi om psykedelika. Mm. Och då bort inte MDMA, utan pratar om psilocybin och LSD och ayahuasca eller vad det nu, olika grejer. Och där får man ju komma ihåg att det är ju läkemedel, eller det är ju substanser som på inget sätt är beroendeframkallande.
Ja.
Mm. Så att de är en helt egen grupp. Och man gjorde ju jättemycket forskning på LSD, det vet ni säkert om allihopa, på 60-talet. Och sen blev det förbud mot det här som har varit i evigheter. På någon rätt lösa boliner skulle jag säga.
Political reasons as well.
Ja, jag vet inte riktigt vad det handlar om.
Vietnam War.
Alltså jag vet ändå, eller jag kan spekulera i vad det handlar om. Och det är samma anledning som att man inte borde ge medicinsk cannabis till barn med ADHD. Det är för att om du tar cannabis till exempel, inte alla men många, inklusive jag. Det är då de här mörka tankarna kommer fram kring så här, vad fan gör jag med mitt liv? Mm. Jag är en jävla kugge i en fucking produktionsapparat, jag är en slav. För att någon jävla börssymbol ska ticka uppåt at the end of the day. Och då får du de här tankarna om att någonting är fel med samhället. Och de kan väl vara sunda att ha ibland. För jag tycker det är bra att ifrågasätta. Men när du går all in på det där.
De är inte så konstruktiva om de blir för mycket.
Precis, om de tar över dig så kanske det inte kommer gå så bra för dig. Rent materiellt och på sikt även andligt resten av livet. Och det är väl samma sak med LSD och psilocybinsvamp.
Det är som ayahuasca. Det är det värsta jag kan tänka mig att ta.
I really want to do that one.
Fast ayahuasca är inte så.
Jo, men South America. Inte så, men det som du beskrivs är att så här, du blir ett med universum och sånt där. Och det är bara så fy. Fan,
fast den är mer förlåtande. Alltså den skapar mer acceptans.
Men du blir liksom en schysst snubbe. Och jag vill inte vara en schysst snubbe.
Nej, du blir inte en schysst snubbe.
Nej, tack.
Nej. Okay. Det bara skapar en sorts acceptans.
Det är så de har sålt in det till mig. Så jag tänkte, nej. Inte vara.
You know that the history of LSD is actually, it's pretty fascinating. Has anyone read How to Change Your Mind? Michael Pollan?
Nej. Det är han journalisten awesome som är med book, på Sam Harris. Och han är skitduktig.
It's an awesome book. And I didn't know that that psychedelics were so mainstream, like in the 50s, and like a lot of actors yeah. went on like LSD therapy, like
det var ju jättestort, det var ju jättestort på 60-talet. Då hade man LSD-terapi som en standardbehandling. Och jag har ju en kollega, jag har inte pratat med honom på många år, men han var ju helt fascinerad av det här när jag var ST-läkare i psykiatri. Han satt varje ledig stund och läste om LSD-terapi. Jag vet inte om... Jag tror man gjorde rätt mycket studier på det. Det kan inte varit helt värdelöst, för då hade man lagt ner det rätt så snabbt,
exactly.
tänker jag.
But what's his face? I keep forgetting his name. The one who wanted to do like psychedelic revolution.
Ja, and, jag vet vad du menar.
Nej.
Han som ville lägga det i vattnet.
Yes. What was his name? He was the one who made it all collapse.
McInnes eller nej?
Det är Terrence McKenna du tänker på. Det är inte han. Okay. Det är han från den här dokumentären. Någonting California Orange Drive, någonting.
But anyways, like one of the actors that was on psychedelic therapy, Cary Grant, and it was like really fascinating to listen to his quotes, like on.
Mashallah.
Tjena. Har ni fest eller?
Oj.
Hallå. Tjena. Hey. And Cary Grant, like he talked about his psychedelic therapy and so on, the LSD, and he was saying, it really disintegrates your ego. It's great. Young women have never been more attracted to me.
Chang kom precis in med en kaffekopp.
Kolla vad det står på den.
Det står kärnkraft på den. En kaffekopp och typ billigaste ginet som finns på systemet och en flaska Schweppes.
Det är en bild på Åsa Romsson som gråter
också. Ja, men är det bra? Om man ändå ska blanda ut ginen, då kan man ju ha vilken gin som helst.
Visst är rent gin gott om det är bra gin?
Vad sa du?
Visst kan ren gin vara gott om det är bra gin?
Nja. Du tuggar inte nära micken. Du tar bort micken när du tuggar. Vad står det på din tröja? Ashkan, vad står det på Changs tröja?
Kan inte afghaner läsa? Skicka på SFI.
Det står deplorable lives matter.
Vad står det?
Snyggt. Fan.
Han vet inte vad deplorable så här. Nej, kan man inte.
Det var Hillary Clinton i val, när Trump och Clinton skulle tävla om att bli president. Så sa Hillary att Trumps väljare basket of deplorables.
Och despicable och deplorables.
Ja, så här, precis. Att, det här klassföraktet du vet.
Är det.
Och samma har man ju snackat i Sverige. Arga unga arbetslösa män, de är lågutbildade och trash och så här. Och det här blev en sån jättegrej. Så på valnatten så här arrangerade de en sån här deplorable. Liksom, och så här liksom att de, ja, att de var det deplorable. Så driver man med det här Black Lives Matter. Om du har talat om det, Hanif.
Det har jag hört.
Ja, duktig.
Jag blev ju drevad av dem.
Ja, det blev det, ja. Mm-hmm. Ja, nej, du är ju inte svart ju så.
Timothy Leary.
Timothy Leary.
He's the one who made it all collapse, just basically. Just because he wanted to take it out of the lab and the university and give it to the people.
De går alltid lite fully retards. Yeah.
Men det är ju Arons grej. Han tycker att det är hippie-rörelsen sabbade ju hela det här totalt.
Ja, de gör det. And I hope this time they do it right.
Du, nu när du Chang, du gjorde ju någonting idag på Twitter som irriterade mig en del. Kan inte du berätta?
Ja, det gläder mig att du irriterar.
Ja, jag vet.
Fick
limitation.
Jag var det från början. Vad var det för idiotisk grej?
Annika Strand, eller det var en intervju där Åkesson säger att ska han vara med och stödja en borgerlig regering så vill han ha inflytande och de ska få vara delaktiga i regeringen på samma villkor som alla partier. Liksom så här. De vill inte vara dörrmatta och så. Vilket är fullt rimligt liksom. Det är demokratiskt och ett normalt krav liksom. Då börjar Annika Strandhäll gagga på Facebook och bara att nu är vi här. Nu kräver typ nazisterna att få inflytande i regeringen. Så bla bla bla. Du vet hela därför att sossarna vill ju höja priset för Moderaterna att liksom ta stöd av SD. De försöker liksom slå håll på det här ju. Och jag menar att Annika Strandhäll hycklar. För en gång försökte hon få med riksdagsledamot i SD med på hotellrummet sent en kväll över lite vin och annat. Ja, ni fattar. Ja, det finns DM, alltså Twitter DM hon skrev till dem. Så jag vet att det liksom är ingen bullshit. Utan, och jag
har du sett de här DM sen?
jag kommenterar inte mer än så här. Jag vet att det är sant.
Vad är ditt problem med att Annika Strandhäll bjuder in SD till...
Det är så här, om hon på fullt allvar resonerar som att det här är nyss-nazister och jättehemska och ska hållas jättelångt borta från makt, då blir det ett jävla hyckleri om hon samtidigt vill hoppa i säng med dem.
Nej, varför det? Varför det?
Man kan väl jag håller på Chang.
Man kan väl ligga med nazister utan att man skulle vilja att de styrde?
Nej. Det hade du resonerat så om islamister?
Om de är snygga.
Du är skadad, Mustafa.
Det är ju sex.
Okay. I have a question. If a girl was super hot from Antifa, would you sleep with her?
Exakt.
Nej.
I would.
Nej. Alltså, jag har knullat många vänsterbrudar. Jag har ju nästan svart bälte i den spotten, så jag vet inte. Men...
Vad fan är det för fel på er?
You're animals. Jag säger som Larry David.
Och du
David.
Också, David. Du är snart doktor. Du sitter och håller med.
Alternativ för Sverige.
Jag säger som Larry David.
Men alltså,
The penis doesn't care.
Jo, men du kan
the penis just wants to
Mustafa,
go in.
Mustafa, du missar en sak. Det här var inte random SD, det är riksdagsledamot i SD och de träffas genom politiken. Sossarna har ju för fucking kastat ut en annan sosse som blev ihop med Johnny Skalin för att de blir kära i varandra. Ja. Då ska man ta så jävla av sig stor Strandhäll där och klagade. Inte
men
det minsta.
Men hon hade druckit lite. Och så den här riksdagsledamoten...
Så då har hon inget ansvar. Den här ministerbefriar och hon drack lite. Stackars lilla jävla Annika.
Det är klart att det är hyckleri.
Ja, alltså,
det är klart att det är hyckleri att du hävdar att bara för att Jimmy Åkesson vill ha lite makt när han har 20...
Det är hyckleri, jag håller med. But is it tolerable hyckleri?
Varför ska vi politisera fyllesex?
Fyllesex ska inte politiseras. Nej. Det är din poäng.
Det är min poäng.
Jag ser snarare tvärtom. Att det finns ju, du frågar mig om det skulle vara till exempel ha sex med någon från AFS. Jag ser ju en massa spänning i det. Föreställ dig att vi liksom, man är där och har strypsex och man håller på strypen.
Du vet inte om du överlever.
Nej, exakt.
Du förintelse sex.
Men jag tänker så här att Mustafa har faktiskt en poäng. Därför att om du tittar på förstagångsväljare 2018 så är nästan, alltså männen, de röstar höger och SD allihopa.
Bra.
Och kvinnorna röstar vänster, Miljöpartiet och Centern.
Det är därför vi måste slopa den kvinnliga rösträtten.
Men jag tänker så att om man inte antar Mustafas hållning här, då kommer människosläktet att dö ut. För de måste ju ligga med varandra. För att annars
du
funkar
måste
inte.
Tänka långsiktigt.
Nej, för de hade ju förmodligen haft kondom.
Men varför ska vi vika oss för fucking Annika Strandhäll? Är det inte bättre att hon erkänner? Okej, de är väl inte fullt ut jävla dödsnazister. Det går
det
faktiskt att ligga med
men
dem.
Hon
hycklar.
Vänta. Vad sa de i från savannen till Tinder? Så sa han den här snubben att attraktion är inte ett val. Det man attraheras av kan man inte välja.
Men det här vet ju alla om. Det innebär att när vi har hipstergänget på Södermalm...
Låt henne gilla nazister.
Okej, jag kan inte välja att jag attraheras av SD. Så blir det arg på mig för att jag röstar på dem eller på nazisterna.
Nej,
eller vad
jag
det är för det.
På dig.
Attraktion
rösta
är
på
ju
dem.
Inget val. Jag har inget ansvar.
Driver ni med mig?
Attraction.
Nej, men driver ni med mig? Du kan vara fullt attraherad av en människa och komma fram till insikten att det här är inte ett bra beslut.
Exakt.
And then you back the
om
fuck off.
Inte när man är full. Inte om du har taskig impulskontroll.
Wait. What about guys who rape while drunk?
Okej, vi behöver inte överdriva.
Sam Affleck vaknar nu.
Sam Affleck, Ben Harris.
Shut up, Sam.
Tog jag inte i micken? Kan någon ta bort?
Jag är fucking halvmeter.
Nej, den fångar.
Jag har en fråga till dig, Mustafa. Hur har din dag varit idag? Har du haft en bra dag?
Jag har haft en bra dag. Jag har varit ute och promenerat med Ida. Lång promenad. Sen åt vi brunch på Stockholm Brunch Club. Riktigt bra.
Den är bra.
Jag kan verkligen rekommendera det. Riktigt bra.
Och sen upptäckte han mitt twittrande.
Det är väl inte ett hom.
Det är så här, Mustafa har försökt få med Annika Strandhäll till podden.
Ja, det är jag mest arg över.
Han är jättearg på mig för det.
Hade du på väg att säga ja då?
Ja,
faktiskt. Det här och sen kom Chang och sabba allting.
Han fuckar upp allt för
det, oss. Det är en kritik till alla er. Det gäller till dig med Ashkan. Ni kan inte hålla på och dissa de personer som vi pratar om. Nej, men alltså så här, om ni håller på att förolämpa personer.
Jag förolämpar inte personer, jag förolämpar deras korkade åsikter och resonemang.
och deras intellekt.
Word.
Men jag är väldigt intresserad av Annika Strandhäll, varför hon tycker det här med varför hon är så sur på Ivar Arpi.
Därför att jag tror att hon är sur, men hon är inte van vid män som tjafsar mot henne. Det är vad jag tror. Och kan inte hantera killar som vägrar spela efter hennes planer.
Men hon tänder på dem, är det det du säger?
Jag gissar det med tanke på de DM hon skickat till den här SD-killen.
Ja, det var det jag menar.
Men jag ska inte liksom ge någon sexualanalys av Annika Strandhäll.
Nej, det ska vi akta oss för.
Men jag kan ju bekräfta att hon är nog rätt glad i att ligga.
Kommer det höras?
Det kommer nog höras, ja.
Snälla, okay. Ta bort
chipsskålen. Varför hämtar du chips till en poddinspelning?
Det är ditt fel.
Jag ska säga varför.
Du vill göra en SD-chipsskål.
Jag ska säga varför. För att jag gjorde misstaget. Jag utgick ifrån att alla tänkte som jag. Att när man äter chips, då drar man bort micken ifrån sig. Nej, det har du inte gjort.
Jag har visst gjort det.
Okej, but speaking of Arpi, what did you guys think about this tweet about... judar flyr Europa och Sverige och flyttar till Israel. När vi andra blir attackerade, vad ska vi ta vägen? När majoritetsbefolkningen är Sverige. Storbritannien eller Frankrike terroriseras. Det finns inget Israel för oss. Vad tyckte ni om det?
Vem ska så?
Arpi. Vem annars?
Jag fattar inte varför.
Jag menar så att när svenskarna fördrivs av barbariet, vad ska vi ta vägen? Vi är inget Israel, typ som judarna har och kan fly till. Mm. Vi behöver en fristad. Vi kan ockupera Åland.
Kan du läsa den också så alla skåningar hör?
Judar flyr Europa och Sverige och flyttar till Israel. När vi andra blir attackerade, vart ska vi ta vägen? När majoritetsbefolkningen i Sverige, Storbritannien eller Frankrike terroriseras. Det finns inget Israel för oss.
Vet du vad vi gör nu? Jag ringer Arpi nu. Okay. Så får han förklara vad han menar. Jag tyckte det var lite alarmistiskt.
Ja, den var rätt.
It's an exaggeration.
Mustafa, han är på riktigt grinhumör idag.
Ja, det är jag. Tänkte fråga, har du tagit din medicin idag? Har du tagit alla mediciner?
Jävlar, vad har hänt? Ändå är du så arg.
Inte allting. Alltså en del har ju psykiska problem.
Okej.
Bara helt
av sig själv.
Okej.
Alltså det här är... Nu blir Mustafa lite glad.
Det där var inte roligt. Men hur som helst.
But this tweet is a bit of an exaggeration, yes. That I agree on. It's an exaggeration.
And men du fattar vart han vill komma eller?
Ja, I mean it like reflects a sentiment that he wants to, like a feeling more than anything else. And he wants to say, well, that maybe Swedes are starting to get uncomfortable in their own country. Basically this. I don't think maybe the comparison to the Jews was really good. But what do you think, Mustafa?
Nej, men jag förstår att det finns svenskar där ute idag som växer upp i områden där det inte har varit så mycket invandrare förr, alltså på samma sätt så som det blev under 2015 när det verkligen exploderade på viss sätt, som går runt på gatorna där de bor och hör främmande språk och ser människor som de inte känner igen sen tidigare. De har inte vuxit upp med dem. Och ja, det är... alltså, men hudfärg och hårfärg, de känner inte igen dem. Och ja, alltså, det måste finnas en plats för de här människorna att de kan uttrycka att ja, men vi känner inte igen våra områden.
But isn't it more about the criminality?
Är det handlar om? För jag uppfattade det inte att, alltså, det här handlade ju om våldsdåd.
Ja, det
inte att det är människor som inte ser ut som jag.
Nej.
Alltså så uppfattar inte jag hans tweet, utan att det här är faktiskt men det är så att du blir trakasserad. Vad ska du ta vägen?
Jag ser inte demografiaspekten i det heller, men jag tycker också det är snäppet överdrivet. För att det är inte så att svenskar som grupp blir dagligen attackerade eller mobbade eller får massa fula ord ropade efter.
Nej, men det finns nog, alltså när vi pratar om grov brottslighet så har det har blivit väldigt intimt förknippat med viss etnicitet eller demografier.
Ja, den biten är med på.
Så är det, så att det här smälter liksom ihop på något sätt, grov brottslighet.
Nej, inte om du frågar Jerzy Sarnecki. Han håller nyss.
Men jag säger ju inte att jag säger att det håller på att smälta sig ihop. Vissa kommer aldrig liksom landa i
Do you think we have a chance to get him on the pod?
Jag hade gärna velat ha med Jerzy. En sak varför jag vill ha med Jerzy är att här kan han inte springa iväg från frågorna så som man kan göra i 30
minuter. Ska du låsa dörren eller hur hade du tänkt?
Jag tyckte ni, så lyssnade på min och Aron Flams reaction video som inte blev en video.
På Jerzy?
Nej, på Cissi Wallin.
Cissi Wallin?
Nej. Anders Holmberg hade ju 30 minuter med Cissi Wallin. Men den finns bara för patrons än. Men den kommer en förkortad version. Jag tyckte själv det var ganska kul. Alltså, ägde ut Anders Holmberg. Alltså, om vi nu säger att Anders Holmberg ägde ut Morgan Johansson. Det här var the other way around.
Jag tycker det var som Anas Khalifa också. På Anas, 30 minuter.
Anas Khalifa ägde ju ut Anders Holmberg totalt.
Ja. Jag såg er reaction video på från Savannen till Tinder.
Just det.
Den var jävligt bra.
Det rent tekniskt sett var den ju ganska usel, men det var
informationsmässigt.
Vi spelade in 4 avsnitt och det blev liksom 1,5.
But what were your critique? What was your critique about it? Or
om vilken? Cissi Wallin?
Nej, från Savannen till Tinder.
Ja, men den är ju jättegrund och det slutar med att vad heter hon, Yvonne Hirdman får sista ordet och Agnes Wold står där och snackar en massa dynga som är helt omotsagt egentligen.
But isn't
där hon står, alltså det är helt fascinerande. Mm. Det här är ett program om biologi och hur alltså biologi påverkar kön, och Agnes Wold säger, jag är ju biologist, säger hon, och som biologist så måste jag varna för biologi. Det är helt bisarrt. Och att hon får säga det här helt omotsagd, i princip omotsagd, det är bara Belinda som hummar lite. Istället för som det här förlagen till den här serien är ju Hjärnevask, den norska serien, där det är så att när någon har sagt något sånt som Agnes Wold säger i det avsnittet, då kommer det ju en forskare som liksom riktig forskare från USA eller Storbritannien och kommenterar det här efteråt, men hon står ju omotsagd. Och hela scen på 4 program avslutas med att först får Agnes Wold sista ordet. Och sen allra sista ordet får Yvonne, ni vet vem Yvonne Hirdman är.
Det är väl hon som införde hela den här
hela genusparadigmet med intersektionalismen och allting i
på typ 70-talet va?
Ja, kanske 80, jag vet inte, någonstans.
Det låter som att Eberhardt är lite sur för att inte han fick vara med i programmet.
Nej, jag är skitsur för att jag inte fick göra. Jag var med i programmet Nej, inte mer än att de hade klipp på mig när jag stod och
Här är lite så svartsjukt på Wold att hon fick synas där i alla.
Nej, men det var faktiskt rätt uselt.
Hon sa något intressant, hon Yvonne
Hirdman.
Ja, hon sa som jag reagerade på, men hon sa att det är så mycket kaos nu, sa hon, i världen, eller i Sverige också, med klimatfrågan, kriminalitet, högerextremism, sa hon, så att man försöker ha ordning på i alla fall en sak. Och det är så här manligt och kvinnligt. Så här, någon ordning och reda får det vara. Och då, därför sa hon att nu börjar... Hon säger att vår 10:e år kommer den här debatten återigen på tapeterna om biologi. Att det är stora skillnader. Jag tyckte att det var ganska intressant det hon sa.
Ja, men det hon säger, och Agnes Wold, man kan ha en massa ideologiska och politiska uppfattningar i den här frågan. Men, och båda dem, oberoende av varandra, kommer ju till slutsatsen att det här är någon slags vapen som man kan drämma i huvudet på meningsmotståndare. Och därför så har kvinnor inte fått utvecklas genom historien. För det första är det ju så att det som de första feministerna gjorde, det var ju att de faktiskt kämpade för att olikheterna. De ville ha samma lön för samma arbete etc. Men det var ju inte så att de kämpade för att vi är exakt likadana.
The feminists were against abortion here in Sweden.
Var de?
Yeah. It's pretty interesting. I can't remember which pod I listened to when they talked about the history of abortion. And first, before abortion was legalized in Sweden, the feminists thought that this would be anti-feminist because the men would force the women to abort the children. Okay. Because they still had the idea that, you know, women, motherhood, things like that still were important. And they were against it.
Snälla, säg att det var en man som till slut övertygade dem om att man skulle fortsätta med det.
I think it was the ones who really wanted to legalize it were ungdomsförbunden. Mm-hmm. they were the ones who are active to try to push it.
Men poängen är att, som jag tycker, frågan var ju liksom den här från savannen till Tinder. Ja, den hade sina poänger, jag håller med om det, men det var så otroligt lite, så otroligt grunt, och dessutom ta in perspektiv som helt är omotsagda. Och jag har inget emot att man tar in, det gjorde ju även Janne Vask, man tog in sociologer och biologer, och så fick de liksom mötas, inte face to face, utan de skickade videofilmer över Atlanten och så kollade man på vad de andra hade sagt och så här. Men det som ändå är så märkligt är när man har de här auktoriteterna inom citationstecken, som Agnes Wold, som är bakteriolog och därmed biolog kan man säga, eller medicinare, och som då tvärsäkert säger att jo, men vi vet att det är skillnad på män och kvinnor, men det ska vi inte säga.
Ja, jag vet, jag alltså, reagerar också på det.
Det är helt barockt.
Men en sak som jag lade märke till med programmet är att, men nu vill jag inte vara sån mot Belinda, men varför skulle hon vara programledare? Mitt intryck av Belinda är oftast att hon är inte alltid så jättepåläst. Och hon verkar lite virrig.
Men är inte det hela konceptet? Det är ju hela programformatet att hon ska vara lite virrig. Ja, och det reagerar jag också på. För det blir lite bullybumpa-nivå över hela programmet.
Det är det jag menar. Det var lite bullybumpa-nivå.
Ja, men det var ju det.
Och när hon sitter och pratar med gästerna, hon ställer ju inga så här bra följdfrågor tillbaka.
Nej.
Du tycker jag Mustafa dissa Belinda. Tänk om jag ville bjuda in henne. Nu blir det helt omöjligt.
Men är inte det här genomsyrande i den svenska åsiktsbranschen? Att allt ifrån att jag berättat förut när jag debatterade Damberg om arbetslöshet som ett resultat av den digitala vågen, och så kommer han efteråt och säger att jag håller med dig Ashkan, men jag kan inte säga det in public för då kommer det bli kaos.
Mm.
Till att polisen i Sverige mörkade sexuella trakasserierna på den här festivalen, och argumentet var att det kan spä på högerextremismen i det här landet. Till att Agnes Wold kommer och säger
exakt
att vi kan inte vara helt öppna med vad biologi säger, för det kan skapa kaos.
Till att jag häromdagen...
Är det inte det i sig som skapar kaoset?
Men det är till att jag häromdagen käkade lunch med en högt uppsatt politiker i Sverige.
Ulf Kristersson?
Kan ha varit någon av någon högt uppsatt politiker i Sverige.
Jag har frågor på det sen.
Ja. Som säger jättetrevligt, jättebra, jättevettig. Men hela grejen är att nej, men det här kan man inte ta nu. För jag har ju idén att man ska lägga ner... Nu börjar ju högern komma med att man ska förstatliga sjukvården istället för att ha regionen.
Mm-hmm.
Och det kommer att lösa ett enda problem.
Vad är problemet då?
Problemet är att du har för lite pengar till vården. Du har inga incitament att effektivisera. Den där är så nära mig nu så det kommer höras i båda, så blir det rundgång.
Nej, det är fan.
Nej, det är lugnt. Jag vill bara inte ha Hanifs tuggande.
Ja, vi fattar det.
Jag är rädd att det kommer komma med.
Chips. Jag tar inte med chips.
Vad hände? Chipspåsen låg där. Hur fan kom den dit?
Det var du som lade den.
Skyll på judarna. Var skyll på judarna.
Nej, jag skyller på zigenarna.
Varför löser inte det problemet att förstatliga sjukvården?
Därför att det är... Nej, men nu ska jag bara formulera. Jag blev ju distraherad av Mustafa här som började peka. Nej, men det löser inte sjukvårdsproblemen därför att det är för ineffektivt. Alltså jag jobbar i sjukvården. Ingenting, alltså det finns inga incitament. Det är jättesvårt att få folk att överhuvudtaget träffa patienter, för de har ingenting att vinna på det.
Menar du på personbasis?
Personbasis.
Pratar vi psyket?
Folk sjukskriver sig hela tiden. Jättestort problem.
Men det är för att de är lata.
Det var du som sa det.
Men jag har
säg inte emot dig.
Nej, exakt.
Sen är det så att om vi tänker så här, säg sjukvårdsbudgeten är, vad rör det sig om, 10% av BNP eller någonting i den storleksordningen. Men all vård blir dyrare. Folk har högre och högre krav. Medicinerna blir dyrare och dyrare. Då försöker man reglera det här genom att tvinga läkare eller olika mottagningar att förskriva så billiga läkemedel som möjligt. Man byter ut läkemedel. Jättebra. Fine. Det är bara det att till exempel ta ADHD som vi pratade om tidigare. Då är det så att det finns ett läkemedel som heter Elvanse som är svindyrt. Som är mycket bättre än Concerta som är billigt.
Och den ligger under patent då eller? Så det finns inga generika?
Nej, det finns inga generika. Alltså du måste skriva ut Elvanse. Men det är mycket bättre. Mm. Och det innebär
du måste skriva att du
har ju till exempel en mottagning där jag tidigare var chef, men inte längre. De har då fått ett nytt avtal att mottagningen ska betala för det läkemedel de skriver ut.
Jaha.
För att då få dem att skriva ut billigare än läkemedel. Vilket gör att den här mottagningen går minus för varje gång de träffar en patient som de skriver ut Elvanse till så förlorar de pengar. Fattar ni det incitamentet? Mm. Det blir ett jättekonstigt incitament. Och sen så tycker man att man ska lösa... Länge var ju problemet med offentlig vård att man...
folk träffade du vara med alldeles... på det? Varför är du med?
jag blir inbjuden. Nej, jag skojar.
Han har pratat till Hanif.
Jag vet. Nej, men länge var ju problemet med offentlig vård att den var så fruktansvärt ineffektiv. Alltså när till exempel Prima som jag jobbar för tog över vården i barnpsykiatrin, då träffade ju en läkare, psykiater och psykolog 1,5 patient per dag i genomsnitt. Fattar ni att era skattemedel går till det? Så har det ju sett ut i åratal. Och sen det som händer sen när man då ändrade så att man hade privata utförare, det var ju så att ja, men då kan du sätta någon form av villkor där. Du har ett avtal som säger att det här företaget kommer ju gå i konkurs om man träffar 1,5 patient per dag. Så då ökade ju det här ganska markant. Om vi tar psykiatrin som jag kan bäst som exempel, så ökade det till upp kanske 4 patienter per dag, någorlunda rimligt. Även om jag kan tycka det är lågt beroende på vad det är du gör förstås. Och sen så ju fler avtal du har desto mer stryper man det här för att strypa kostnaderna. Så att nu är det ju så att du kan ju inte få ett avtal. Om jag då driver en privat vårdinrättning så ja, då måste jag kanske träffa 6 patienter per dag. Sådär. Och så håller det på. Och det är ju det som har hänt i omvårdnadssektorn som man privatiserade först. Det är ju därför det blir... Så alla skyller på privata utförare. Men du får den vård... Beställer du blodpudding så lär du inte få oxfilé. Liksom. Så är det. Men det blir ju dyrare och dyrare. Och då, jag har ju en jättebra lösning på det här.
Och vad är det?
Det är att man inte längre har offentlig finansierad statlig eller regional vård, utan du har som i alla andra system där det fungerar bäst i världen. De länder där det fungerar bäst i världen är Holland och Frankrike. I alla studier.
Hur gör de där då?
Försäkringar.
Men offentligt finansierade försäkringar, va?
Du har en offentlig lägsta nivå. Som du har i Tyskland också. Det vill säga, det som händer då är att det här följer... Då kommer behovet följa. Därför att det blir, alltså ta cancerbehandling idag, den är svindyr. En behandling kan kosta 2 miljoner för en patient på ett år eller någonting sånt här. Och grejen är att du då ska liksom, enda sättet att hantera det annars är att du höjer skatten för att då kunna föra in mer pengar. Men som i alla andra verksamheter, det blir ineffektivt, det är planekonomi, det är fortfarande vi som jobbar som privata utförare, det är ren planekonomi. Det här är ju inte, vi lajvar ju marknadsekonomi, det är bara på låtsas. Men om du däremot hade marknadsekonomi, men det folk är rädda för är att man inte har ett golv då.
Ja.
Man måste
du får cancer och inte har råd att betala.
Ja, du måste ju ha ett golv för lägsta nivå som alla accepterar. Det här är lägsta nivå, det här är bra vård. Sen om folk vill ha fluffiga tecken, what's the fucking problem? Det är bara svenska avundsjukan som säger någonting om
jag
det.
Jag har en lösning annars. Arbetsläger.
Ja, det är en bra lösning.
För alla som vill sjukskriva sig, du vet, som är lite trött.
Ja, men det är också... Jag håller inte med om arbetsläge, men däremot, varför...
Ja, men du är så jävla mesig. Nej, du är ingen riktig alls... skåning. Nej, men
Chang, i grunden så är det ju så. Ja, varför ska du vara arbetslös? Och när det är
när
så,
sjukskriver det massa... sig folk efter semestern, då har du som högst sjukskrivningar i slutet av augusti.
Det var ju en sak jag sa till Ulf Kristersson vid något tillfälle. Varför ska du vara 100% sjukskriven?
Lunch. Var det när ni åt lunch?
Nej, det var ett annat. Ett tillfälle när jag träffade honom var det.
Har du ätit lunch med Ulf Kristersson?
Jag har gjort det någon
gång. Du inser att du är med och legitimerar honom då?
Vad sa du?
Du legitimerar ju honom om du äter lunch med honom.
Ja, det är ju det som är problemet.
Jag hade ju inte pratat högt om det.
Nej, men jag föreslog, det här var ju när han var socialförsäkringsminister, så föreslog jag tycker att man ska inte kunna vara 100% sjukskriven annat än i extrema undantagsfall. Därför att även när du är sjukskriven så är det så att det är mycket bättre för dig att inte bara sitta hemma och glo.
Ja.
Vilket innebär att du kan vara 99% sjukskriven, men då måste du ta dig till arbetsplatsen. Då kommer du bli av med alla fackliga orsaker till sjukskrivning. Det vill säga du kommer, allting som handlar om att chefen är dum mot mig. Du måste dit och dricka kaffe. Du behöver inte vända ett papper, men du ska dit. Det tyckte jag var en bra idé. Sen kan det finnas
skäl. Och så Kristersson då?
Ja, men han nickade glatt.
But I mean, isn't there like also... When we talk about sjukskrivning, isn't there a problem right now with people like getting burnt out and so on? Is this something that is increasing?
Men vad är det för någonting?
Yeah, but this is what I'm asking you. Like
utbrändhet.
Yeah.
Ja. Men det är ju att när du har haft för hög stress, kortisolnivå och skit och sen tar det sig fysiska uttryck.
Jag kan säga så här att om man tittar på utmattningssyndrom, som då är den psykiatriska termen för det där, då är ju ungefär 20% av dem, de har väl jobbat 80 timmars veckor eller 100 timmars veckor och sånt där, men 80%, de jobbar ju inte ens. Alltså nu överdriver jag lite grann. Men det är oerhört svårt att säga att det här har en connex.
Nej, men det är bara till arbetsläge med dem.
Alltså, arbetsläger är lite, alltså, återigen lite för hårt.
Nej, det är det inte.
Men i grunden helt korrekt.
I like
korrekt.
That David is taking chunk seriously.
Jag tar alltid chunk seriöst. Grunden så är det så att det är ju rätt. Någonstans så är det så. Det finns uppdrag som du kan göra som sjukskriven.
Och då det handlar inte om det. Om du har väldigt hög stress, det är för att du har väldigt mycket tankar och känner för mycket ansvar och du har inte grepp om livet och orkar inte med. Det blir för övermäktigt dig. Om du hamnar i ett arbetsläge, det är typ lumpen. Du behöver inte tänka, det är någon annan som gör det åt dig. Plus att du rör dig fysiskt, du har något att göra, du har ett socialt sammanhang. Allting är liksom redan ordnat av någon annan. Det kan inte bli mer vila för jävla.
Ska folk gå i lumpen hela sitt liv? För
nej, inte lumpen. De får jobba i en gruva eller något.
Jag tänker omedelbart på det. Parkförvaltningen.
Är det inte de flesta som bränner ut sig? Är inte det oftast kvinnor? Statistiskt sett så är det 80%
alltså, det finns
kvinnor.
En skillnad när det gäller alla, ska vi säga, ångestsyndrom och depression och så mellan könen. Den är ju påtaglig. Det är ju ungefär dubbelt så vanligt med deprimerade tjejer jämfört med deprimerade killar.
Och är det inte så att det är de som tar oftast eldsjälar och tar väldigt mycket ansvar som går in i väggen?
Alltså, det är inte min 100-procentiga bild att det är så, utan det varierar ju väldigt mycket. Det är också återigen problemet med psykiatriska diagnoser, att det är ju symptom. Så orsaken tar man inte riktigt hänsyn till. Även om det heter utmattningssyndrom så tar man inte hänsyn till att det verkligen är så att du är utmattad. Utan du presenterar ett gäng symptom som man då kallar för utmattningssyndrom.
Okay,
men orsaken till det kan ju variera jättemycket.
But to summarize, you think still it's a real thing, utmattningssyndrom? Is it or is it not?
Det finns på riktigt.
Låt mig svara på den på två sätt. Man kan säga så här, det finns en subgrupp av de som har utmattningssyndrom som har jobbat exceptionellt mycket, tagit exceptionellt stort ansvar, kanske både hemma och på jobbet, och som helt enkelt upplever någon form av liksom krasch. Där tycker jag, den gruppen är ju ingenting att snacka om. Sen har vi den stora gruppen, de som kanske är 80% av de som får den här diagnosen. Där kan man ju starkt ifrågasätta, är detta, alltså om vi pratar ren kausalitet, vad handlar det här om? Det är ju uppenbart så att det är inte ett reellt syndrom så tillvida att du har jobbat mycket, för det har de inte gjort. Så det stämmer inte. Däremot kan man säga att de har ju fortfarande en del symptom som kännetecknar. Och då är ju frågan, är det här depression? Är det ångest? Fast många av dem är inte deprimerade, utan de bara är supertrötta. Men då är ju då frågan, vad står det för?
But I mean, at the same time though, like different people have different capacities and so on, and maybe like some people are higher, let's say, on neuroticism and like anxiety and stress and so on. So maybe they have not worked 80 hours per week, but at the same time they are really, their capacity is really below that, or they get they are much more sensitive or fragile in that way that they also.
Så är det. Så är det. Alla människor har ju olika sårbarheter för både arbetsförmåga och emotionella påfrestningar etc. Så det råder ingen tvivel om att, men så därför är det jättesvårt att säga att det här finns inte. Jo, det finns ju uppenbarligen. Det är samma sak som om man tittar på Folkhälsomyndighetens enkätundersökning som jag tror vi pratade om senast. Den här folkhälsoenkäten, jag tittar på Ashkan, han ser väldigt,
Ashkan älskar
han enkäter. Älskar enkäter. Men den här är ändå en enkät som är lite intressant, även om den då står för de som har svarat på enkäten. Det är så. Men om vi då tänker att det är ungefär samma människor som svarade på enkäten 2013 som 2018. Och det har jag inget svårt att säga.
Ja, men där finns nog en...
Över tid, om du undersöker samma personer.
Ja,
så kan det finnas. Vad kallar det? Kohortanalys?
Kohortstudier.
Ja.
Men då är det så att ja, det är inte samma människor där, för det här är i samma ålderskategori. Men de fann ju att subjektivt definierad svår psykisk ohälsa ökade mellan 2013 och 2018 i Sverige för kategorin 16-24-åringar. 16-24-åringar tjejer, så var det dubbelt så många 2018 som ansåg själva att de hade en svår psykisk ohälsa jämfört med 2013.
Do you think social media could be playing a role in this as well?
Jag vet, de anser själva att de har det, ja. Men de har inte kliniskt...
Det tar ju inte den här enkätundersökningen hänsyn till, utan det här är deras subjektiva värdering.
Jaha, ja.
Men jag tycker att det är jätteintressant, och det är klart att man måste fundera på
men en förklaring kan vara att men det var jobbigt att gå upp idag, och nej, någon var dum mot mig i tunnelbanan.
Nej, men jag har marxistisk input på det här.
Arbetsläger.
Nej, you call yourself libertarian. I don't get it.
Alltså, jag har en annan teori också.
Låt Ashkan.
Okej. Gå Ashkan, gå.
Nej, men vet du, Hanif, this time, go ahead.
Nej, men Hanif, kör. Kör.
Okay.
Nej, men,
varsågod.
Där du pratar om det är att själva arbetsbelastningen är ju en sak. Men det är det inte så att det, arbetsbelastningen på jobbet är en sak. Belastningen i hemmet är en annan sak. Och du har egentligen svårt att återhämta det någonstans. Och när pressen är för stor, det är då man ballar ur. Men om du hela, du kan ha en hög arbetsbelastning, men om du har hela tiden en ventil där du kan återhämta det, då är det aldrig något problem.
Så är det. Det ser man ju också på de undersökningar som är gjorda på dem med utmattningssyndrom, att de inte, alltså det är, alltså riskfaktorn är ju inte att ha bara mycket på jobbet, utan att du har aldrig tid för vila. Det vill säga, jag brukar skoja om det när jag har hållit föredrag. Jag brukar säga, värsta jobbet du kan ha. Det är inte bara nämligen att du inte får vila, det är också att du alltid gör fel i jobbet. Alltså hur du än gör. Och då brukar jag säga, de värsta är de som är mellanchefer, för de kan aldrig göra rätt. Är du mellanchef, så gör du på ett sätt, så kommer arbetsgivaren bli förbannad på dig. Gör du på ett sätt, så blir arbetstagaren förbannad på dig. Så du kan liksom aldrig göra rätt.
Men här kommer den marxistiska inputen som tangerar exakt det här. Jag har varit utbränd. Det var sjuka symptom. Jag har berättat det förut för några
år. Du blev blind på ena ögat.
Jag blev blind på ena ögat vid vissa tillfällen. Tappade synen, fick yrsel, utomkroppslig upplevelse. Jättekonstiga symptom. Det var helt sjukt.
Var inte hög?
Nej, det var jag inte. Jag var inte det. Och så här, jag ser två förklaringar till det. Ett, jag höll på att doktorera och driva ett eget bolag med några kompisar och jobba för en annan startup samtidigt.
Hur många timmar i veckan jobbar du?
100%. Alltså i hela min vakna tid. Och jag brann för de här grejerna. Så arbetsbelastning var en aspekt av det. Men på en av de här platserna, det var den bolaget jag jobbade för. Där så upplevde jag enormt mycket det som Marx kallar för alienering. Och ni vet, om ni har pluggat på universitetet och så går ni ett program, säger vi så här. Jag går det här programmet för att det här är yrket jag vill ha. Och så går ni det här programmet, men längs det här programmet så dyker det då och då upp en kurs. Där ni tänker så här, fan, har den här kursen med mitt framtida yrke att göra? Det här är helt orelaterat. Jag fattar inte varför jag måste gå den här kursen. Och så sitter ni där dag in, dag ut i 1-2 månader och läser in massa skit som ni vet är helt irrelevant för er utbildning. Då känner ni den här alieneringen. Det är det Mark snackar om. Och det är samma sak som att du står på en fabrik och trycker in en mutter i ett hål 8 timmar om dagen. Och ditt arbete har ingenting med själva slutprodukten att göra. Och ingen kommer credda dig för det du har gjort. Så du är alienerad med det du gör med din kropp. Och den känsla du vill ha av liksom gemenskap och alla de här grejerna. Så okej, arbetsbelastning kan vara en aspekten. Men jag tror också att det är väldigt många idag som är extremt alienerade på sin arbetsplats. För att det finns
Och i hela samhället.
Yes.
Och hela samhället. Det är den viktigaste frågan av allt.
För det alltså, finns så många bullshit-jobb. Det finns så jävla många bullshit-jobb
idag. Jag kan säga, min krönika som förmodligen har kommit ut när det här sänds, för jag vet inte när det sänds, men som i fokus. Den handlar ju om alla bullshit-jobben.
There we go.
Alltså
bullshit-jobb är extremt alienerande.
Ja,
ge ett exempel på bullshit-jobb.
Ett exempel på bullshit-jobb.
Hållbarhetssamordnare.
Precis.
Allt med hållbarhet är bullshit.
Ja.
Nej, men så här,
allt med samordning också. Förändringspiloter och livscoacher och jag vet inte allt.
Eller kommunikationscoacher, för de får fett
men,
bra pröjs.
Men bara försvara på det. Så, ja, det här är ju...
Det är också.
Det är ju, om vi säger vad är riskfaktorer för utbrändhet. Ja, naturligtvis arbetsbelastning. Naturligtvis att du aldrig får vila, det vill säga det, helst att det är besvärligt liksom både hemma och på jobbet.
Ja.
Och sen självklart, det som man ser i alla psykiatriska sammanhang, social sammanhang, avsaknad av socialt sammanhang och någonting som jag tror är enormt väsentligt i det sekulära Sverige, det vill säga en total känsla av meningslöshet.
Partly that, but also like speaking about alienation, can it also be because Sweden is in one way extremely collectivist and in one way extremely individualistic, and it has, I would say, still high degree of individual isolation. I think, isn't it Sweden like the country with the most single households?
Yep. Stockholm är 52% av hushållen.
Jag tror hela Sverige. I think
so, yes. Ja.
Vi är världsmästare på det.
Ja.
So I wonder also because
det är för att jag hörde på ert avsnitt där, det är ju för att alla 35- och 40-åringar till exempel i Italien och Mellanöstern, de bor kvar hemma, så det är inte single household.
Jag är stolt över det.
Exakt.
But we are still very evolutionarily tribal people, and we need a tribe, a community, and so on in order to be to thrive psychologically or to be stable. At least I think so. Could that be also contributing a little bit to that?
Ja, absolut. Sen finns det ju alltid de här, vi började ju prata om det här med de egenskaper som skiljer människor åt, att vi har olika sårbarheter i det här. Det är ju faktiskt en intressant grej som jag tror, jag minns inte vilken bok jag tog upp det, men det var någon av mina kollegor, jag kommer tyvärr inte ihåg om det var Mikael Landén, tror jag, en professor i Göteborg, som gjorde, jag vet inte om det är han som har gjort den här studien, men det var, där man ser att ensamhet, eller ska vi säga den här att du är ensam, tycks vara mycket värre för tjejer än killar, vilket ju inte är särskilt konstigt med tanke på att
deras jobb är att skaffa barn, och kan du ensam kan du inte skaffa barn.
Ja, men alltså bara det här, ja, fast det här är även senare i livet när du inte kan skaffa barn eller så här, men well, kvinnor well, förefaller vara mer, vilket ju egentligen i linje med att kvinnor är på gruppnivå mycket mer sociala än män, så det är jobbigare dessutom, för en kvinna att vara
kvinnan
ensam.
Har ju två jobb, det är att stå vid spisen och vara i sängen, och om du inte har någon att laga mat till, du är ensam, då finns ingen mening att stå vid spisen, så att det går ju emot deras biologi liksom. Gud skapade ju dem av en anledning.
Han är, David, är det inte egentligen att i David är
måste
inte
ha hans balance.
David.
Too much chunk, a bit Hanif. Go on.
Hanif, you get it.
Go 5 minutes or something. Balance this out.
Hanif, du har ordet. Varsågod.
Alltså Mustafa, du är mycket bättre moderator än någon jag känner till att du har träffat. Måste jag säga. Du är skicklig.
David, det handlar inte om att kvinnor på gruppnivå är mer omhändertagande. Och det kanske är på biologisk nivå så ska de också ha barn och vara omhändertagande. Ska men om man är... Om
var
man
det inte det jag sa nyss?
Nej,
de ska laga mat och ta hand om mannen. Det är att laga mat är väl att ta hand om mannen.
En sak som jag har tänkt på, det är till exempel när man... när jag är ute och... jag älskar hundar.
På tal om kvinnor, jag älskar hundar.
Jag har bedrivit självstudier när jag är ute och promenerar, och jag ser att det är betydligt fler kvinnor som har hundar än män. Mm. Och jag tror, och framförallt, att det finns ett väldigt starkt behov av att vara tillsammans med någon och omhänderta någon annan. Typ, om har man inte det här så blir det en hund.
På gruppnivå har du ju rätt. Det är ju så.
Mm.
Och det är återigen, för att komma tillbaka till Från savannen till Tinder. Mm. Det är det där som inte riktigt framkommer i den serien jämfört med hur det är till exempel i Hjärnevask, där det här framgick supertydligt. Att även alla de biologiska skillnader vi pratar om, de är självklart på gruppnivå. Även om de här grupperna skiljer sig väldigt lite åt, och det har jag tjatat om tidigare förra gången jag var här tror jag, så syns det jättemycket i svansen på normalfördelningskurvan, för där blir skillnaderna mycket större. Men det är ju det här som gör att saker och ting inte går att jämföra mellan män och kvinnor rakt av, eftersom vi skiljer oss lite åt. Kvinnor är mer sociala på gruppnivå, mer verbala, mer omhändertagande. Män är mer tävlingsinriktade på gruppnivå. Män har en plattare normalfördelningskurva. Det innebär att det är fler idioter och fler genier. Och
kvinnor är mer i mitten.
Kvinnors normalfördelningskurva generellt sett.
Den är mer ihoptryckt mot mitten, ja.
Exakt. Och det ger jättestora skillnader för många saker i samhället. Och på samma sätt så är ju män på gruppnivå lite mer systematiserande, mer sakorienterade och så. Och det ger också skillnader som inte spelar så stor roll för de enskilda individerna. Men det är det här som de här Agnes Wold och de vi pratade om tidigare bara så här, nej men det här ska vi inte prata om. Men
jag funderar,
det är helt
på en sak.
För då kommer du landa i det här Annie Lööf-snacket med Jordan Peterson att...
Ja. Oh, that was an epic.
Det var så cringe.
Nej, men då kommer du landa i att det är lika utfall som gäller, fast det kommer inte bli lika utfall.
But do women like have also on group level? Are they more social because they have more need for that than compared to men?
Det är jättesvårt att svara på om det är så att, ja, alltså de har ju mer behov sett ur ett evolutionärt perspektiv, så är det ju uppenbart att en kvinna som blir gravid är ju satt ur spel i 2-3 år.
Hon behöver ett starkt socialt nätverk.
Hon kommer ju behöva ett socialt nätverk runt omkring sig. Mm. En man behöver inte någonting.
Men du,
evolutionärt på savannen. Så är det.
David,
och det är klart att det här påverkar genetiken. Det påverkar ju hur vi selekterar oss fram genom livet. Och vår biologiska maskin är ju inte förändrad ett skit de senaste... Alltså modern tid, och då pratar vi sen Jesus Kristus eller ännu längre tillbaka. Ja, det är ju inte förändrat.
Det är skönt att du tror på Jesus i alla fall.
Ja, jag tror att han kan ha funnits.
I alla fall, en sak undrar jag rent evolutionärt. Om det hade varit tjejer i detta rummet nu och en tjej skulle gå ut på toa eller något, då skulle de andra kvarvarande tjejerna snackat skit om den tjejen som lämnade rummet.
Du
och
sen pratar om toxisk femininitet.
Jag bara pratar om hur tjejer är toxiskt eller ej. Men om Mustafa skulle gå ut ur rummet, vi skulle inte prata skit om honom för det.
Vi skulle säga det rakt
exakt,
in his face.
Exakt.
Och det är ju det jag gjorde med Hanif när jag skrek på honom framför honom. Jag ber om ursäkt, Hanif, det var lite hårt.
Hanif är ju en tjej. Så att
nej, men sluta, det var dumt av mig.
Vad skrek han på dig om?
Chips.
Jag skrek något dumt till honom.
Om chips.
Men varför är tjejer och killar olika på det sättet?
Varför är tjejer... Alltså, det här var ju det jag hade den här diskussionen i, hur kan vi med den här Attila Jolda som blev så otrolig som Ashkan satt och tittade på, tror jag. Men han blir ju så provocerad av att Navid Modiri pratade om att om det nu finns toxisk manlighet, finns det inte en toxisk kvinnlighet? Och Attila Jolas blev väldigt provocerad av det här.
Jag tänker på Annika Strandhäll igen nu när du pratar om toxisk kvinnlighet.
Men jag menar, det är också en sån här sak, om man nu ska prata om hur vi är, och om vi nu ändå köper det faktum att på gruppnivå så är kvinnor och män lite förskjutna i normalfördelningskurvan.
Lite? Okay.
Ja, ibland är det mycket och ibland är det väldigt lite faktiskt. Fast det gör ändå stora skillnader i svansen på normalfördelningskurvan.
Den sista percentilen.
Ja, i sista percentilen så blir det jättestora skillnader. Men om man då säger att Ja, det är ju uppenbart. Din fråga är så, varför är tjejer så? Ja, alla tjejer är naturligtvis inte så, men på gruppnivå så är det så att toxisk manlighet är förmodligen att psykopaterna, som jag pratar om hela tiden, som är helt empatilösa, har noll samvete överhuvudtaget, totalt skrupelfria lögnare. Det är en toxisk manlighet som slåss och har ihjäl folk. Och toxisk kvinnlighet är ju precis det du är inne på, det vill säga att någon form av manipulation, agerande, lite emotionellt utpressande. Så det är den percentilen som är värst där.
Vad gör man med en tjej som är sån? Ska man slå henne på käften eller hur?
Eller arbetsläger eller vad gör man?
För jag har ett exempel in real life faktiskt, där jag har springit på en som är det Eberhard beskriver.
Okay,
jag tror att det är bästa sättet
don't generellt. Hit any women, huh?
Nej, det handlar, men jag har starka skäl att tro att de på ett eller annat sätt misshandlar sina egna ungar. Och jag har gått och funderat nu, hur fan ska jag agera? För jag vet, när jag var liten så min morsa prylade ju mig så fort hon var sur. Mm. Och vuxenvärlden visste ju om det. Men ingen brydde sig, för det var jobbigt. De ville inte få, du vet, blanda sig i. För att det är jobbigt, du vet, att lägga sig i någon annan familj. Men nu har jag en situation som är jävligt, jävligt snarlik. Och nu vet jag om den. Vad fan ska jag göra? Ska jag bara skita i det?
Men har du tagit upp det då? Med den här.
Så in i helvete. Jag har pratat med folk runt omkring och de bekräftar
med henne.
Inte med henne själv. Men jag har pratat med folk runt omkring. Det är flera som har gjort orosanmälningar till SOS. Hennes egen mossa, alltså mormor till ungarna, har gjort orosanmälningar till SOS. Mm. För att hon är orolig över ungarna. Mm. Och de bara skiter i det. Alltså myndigheterna, de är totalt, nej, det är ingenting vi rör, vi bryr oss inte.
Chang, men hur kommer det sig? Det är ju jättekonstigt.
Varför? Ja, men det är Sverige. När jag växte upp, vad fan, morsa prylar nästan halvt ihjäl med lillebror. Så det var ingen som brydde sig. Alla visste om det.
Vi har ju känt varandra nu i 8 månader ungefär. Ja. 9 månader.
Ja, lång tid vi gått igenom.
Jag har tänkt väldigt mycket när vi pratar.
Mm, vad känner du?
Och framförallt när det kommer till kvinnor så känner jag att du har en förakt. Du har en aggression. Jag vet inte om det är en dold aggression eller det liksom...
Döljer jag något?
Nej, du döljer inte. Och då tänker jag så här, är det kopplat någonting till din barndom? På riktigt.
För att, och jag, kan vara. Ja. Jag har sett hur kvinnor kan vara elaka. Och de kan vara elaka på ett 7 resor värre sätt än vad killar någonsin kan vara. Alltså när vi pratar om mobbing, pratar vi hur man behandlar ungar, pratar vi om liksom... De är inte, en kille som är sur på mig, ja men han ger mig en smäll på käften och sen är vi kompisar. Det har jag utagerat. En tjej, om hon ska jävlas med mig, då kommer hon köra som Cissi Wallin, anklaga mig något för, liksom, du vet, hon ska förstöra dig socialt och du ska vara brännmärkt för tid och evighet och historieböckerna.
Jag kom precis på att du är ju spegelbilden av Agnes Wolder om när de säger att det finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Mm. Du säger ju att det finns, det är bara skillnader.
Nej, jag säger inte att det är bara skillnader. Vet du vad det roliga är? Agnes Wolder är jävligt bra polare.
Är ja, hon är jättetrevlig.
Ja, alltså, vi är bra polare.
Hon är supertrevlig.
Jag var ju på föreningen Grävande Journalister. De bjöd in mig att jag skulle liksom stå på scen och debattera med andra fiender. Och Janne Josefsson och så. Ja, då var ju Agnes Wold där. Ja. Hon blev så jätteglad att se mig. Vi satt bredvid varandra och snackade. Hon har ringt till mig ibland också och bett om råd. Vi har pratat någon timme i telefon. Och så
här.
What
the fuck is happening?
Så Agnes är en jävligt skön människa.
Ja, men det är ju så att om du ska vara på löpet i Aftonbladet och Expressen en gång i månaden som hon varit senaste 10 åren, då måste du vara en trevlig människa.
Ja, så är det.
Så det är ju det som är problemet. Hon är ju en trevlig människa.
Det är ett problem att hon är trevlig.
Men det är ju ett problem eftersom som hon ju säger sådana saker som hon sa i det här från savannen till Tinder. Att hon faktiskt döljer hur saker och ting ligger. Och det erkände hon ju själv. Att hon döljer hur saker och ting ligger till.
Fast döljer hon det verkligen då egentligen?
Har hon erkänt det?
Hon sa ju det. Det var ju det som både jag och Mustafa reagerar på. Hon säger så. Ja, men det är klart att det är skillnad på män och kvinnor. Men det är ett vapen som vi sätter i händerna på männen. Och det får vi absolut inte göra.
We så att
ungefär
it,
tysta ner det här.
Men hon har ju en viss liten poäng där. För vi pratade ju om det här när du var här sist. Att det finns ju män där ute. Jag säger att jag har satt
Sam Affleck.
Jag lyssnar, fortsätt.
Varsågod.
Det finns män som ser det ute att jag har satt sina värden för att jag ska sprida min säd. Och så,
ja, just det.
Och så här visar de till David Eberhard. David Eberhard har sagt
det. David Eberhard har sagt
det. Nej, men det är sant!
Och jag har lyckats jävligt bra också, ja, faktiskt.
Och det är det hon menar som vapen, att sådana män när de blir påkomna av
att otrogna. Jag tror inte att det var det hon menade.
Okej.
Okej, okay, ja, men nu fattar jag vad du menar, att du skulle kunna säga that's the way I am.
Ja.
Liksom så. Ja, absolut. Jag är bara ett offer för mitt kön och mina, ja, gener.
Ja. Ring Eberhard.
Och det är ju korrekt, men då har du ju missförstått vad genetik och biologi är. För då pratar vi om det här med hur funkar genetik överhuvudtaget. Vi pratar om ADHD och Asperger och så här. Det är ju så att man ärver ju en uppsättning av olika gener som då ger någon form av egenskap eller trait, och som om den tillsammans med vissa omgivningsfaktorer så kan du nå en tipping point och du plötsligt får en diagnos psykiatriskt eller så. Men
this was like,
så du kan ju aldrig skylla på och säga så här, jag är skapt så här. För det finns ju alltid omgivningsfaktorer också. Men därifrån till att säga att ja, men då skiter vi i biologin. Det är det jag inte köper.
Men kolla, en grej som jag tror många
även om
missförstår,
vi vet att den finns.
Men en grej som jag tror många missförstår med genetik och vilken roll den har, det är att genetik är en sorts mjukvara som programmerar programmet. Och de gener du har, det är liksom det du har att göra med.
Genetik är mer hårdvara.
Nej, det är ännu jobbigare än så. För att om du tar till exempel folks utveckling av tänder. Om dina tänder blir snea och du behöver tandställning och såna här grejer. Nu börjar det komma fler och fler rön som tyder på att anledningen till att många behöver tandställning i moderna samhället. Om du tittar på arkeologiska fynd från förr, innan vi hade industrialism och de här sakerna, så var det sällan du såg skallar som hade tandproblematik. För att på den tiden så tuggade vi mycket hård mat. Right? Så tuggandet av hård mat leder till att dina käkar utvecklas på ett visst sätt som gör att dina tänder får plats. Medan idag äter vi sjukt mycket mjuk mat. Vi är bara mjuk mat. Potatismos hit, fiskpinnar dit, puré hit. Massa sådär mjukt shit.
Tala för dig själv.
Så alla föräldrar, ge sega biffar. Alltså det blir ju ännu värre nu när det blir den här Södermalmsmaffian som tar och man ska bara käka en massa sådana här
vegankorvar.
Det är bara kör sega biffar. Det är Ashkans
råd. Jo, ja, och om du nu ska vara en sån här hipster vegan, ge kidsen åtminstone barntuggummi, för då får de lite så här chewing. Ja, men kolla, grejen är att generna, de lägger ju egentligen bara ett litet templat. Ja. Det är ett regelverk.
Ja, men det är precis det jag ville säga.
Men hur du pushar det här regelverket kommer forma
det, kommer forma
slutprodukten.
Och det är därför
mycket.
Som den här killen som skyller på generna har helt fel. Det går inte att skylla på generna, därför att du har, det är klart, sen kan man börja komma in i Sam Harris, har vi en fri vilja, bla bla bla. Liksom, men det där är ju liksom en mer
metadiskussion,
tycker jag. Men jag tycker att det är en metadiskussion. Där tycker jag älskar
Sam
Harris.
Men jag funderar på, vi har vilja, sen om den är fri eller But
there's a difference also between fatalism and determinism.
Yeah.
So fatalism is basically you have no control over anything, you can't like change the course of anything. Determinism also does not believe in free will, but it's actually the exact opposite of fatalism, that everything is cause and effect, basically. But you don't really have like control that much.
Ja, och då är ju determinism är ju helt okej. Okay, men biologisk determinism är inte okej.
Okay,
därför att det finns också omgivningsfaktorer. Eller biologistisk determinism funkar inte riktigt. För det finns, alltså, därför att det beror på hur du tolkar det. Så som du säger nu, Omar, så är det klart att allting har ju cause and effect, även i deterministiskt biologistiskt hänseende, så tillvida att kultur, vilken ordning i syskonskaran, alla de här andra grejerna som liksom råkar vara pusha åt ett håll, kommer leda någonstans. Och det är naturligtvis korrekt, men jag tycker också att det blir en metadiskussion lite sådär. Ja, men det är lite som Sam Harris när det är så här, vadå, vi har ingen fri vilja, eller vad heter han, den här Robert Sar, den här Sapolsky.
Ja, Robert Sapolsky.
Sapolsky, ja. Det är jättefascinerande att ja, det har säkert hänt innan saker som, gör, som du inte styr över, som gör att du fattar det beslut du gör. Men vad fan, what the fuck, vad spelar det för
med,
roll?
Jag håller med.
Det är helt ointressant.
Det är intressant att lyssna på, men det är lätt att man går in i någon loophole. Men Chang, jag tror att Agnes Wold, hon är van, och många andra feminister, de är nog rädda för att man blir, för att folk skulle bli full i Chang. För du är en sån där som, om killar gör något dumt, så kommer du vara den som säger boys will be boys.
Nej, det är inte nödvändigtvis så.
Men du vill ju att biologi, du vill ju förklara allt med biologi nästan.
Inte allt, men mycket, ja.
Så om en kille, till exempel min syn på så här, vi är inte skapade för att vara monogama till exempel. Alltså monogami är ju inte normalt.
Nej, men det har ju sharia-lagen. Du ska få ha fyra.
Vissa är mer monogamt lagda, vissa är
inte. Ja, men okej, men Gud skapade mannen för att ha åtminstone fyra fruar, och det fattade Mohammed, så därför har vi sharia-lagen som reglerar det här. Ja. Och det rimmar ju med vår, liksom, vi vill ju sprida vår säger. Det är ju genetiskt.
Men det är också, du har en poäng, men,
och sen får vi
men grejen
också.
Är, och där är väl det som du säger, Mustafa, jag menar Agnes, ja, du kan inte skylla på din biologi.
Jag skyller på sharia.
Ja, det kan du alltid skylla på. Men vad jag, det är ändå så att kulturen påverkar, om vi säger så här, genetik, oavsett vad du tittar på, det här har jag sagt förr också, det är ungefär 50% av det som gör att vi är som vi är. Det varierar jättemycket. I vissa fall är det 80, i vissa fall kanske det lite under 50, kanske till och med ner mot 30. Men det varierar där någonstans. Men det innebär att det finns en jävla massa, annars skulle vi vara exakt likadana som vi var för 100 000 år sedan om allting bara var genetiskt styrt. Det är det ju inte. Utan vi påverkas. Ja, ja, men det är inte bara kultur.
Men om vi säger så här,
det är en jävla massa andra grejer. Det är infektioner, det
David,
är kosmisk strålning,
David,
som jag pratar om
här.
Finish, let him finish the fucking.
Han sa en sak som inte stämmer.
Vad sa han som inte stämmer?
Du sa att vi är inte samma som vi var för 10 000 år sedan. Jag är böjd
jag
att
jag sa att vi är samma.
Vi är samma? Ja, men då så, fortsätt. Ja. Jag tyckte du sa att vi inte är samma.
Nej, vi är ju samma. Alltså genetiskt sett är vi ju samma.
Ja, om man läser Iliaden, det var de jävla grekerna som skrev den, eller någonting som är skrivet liksom, det kunde vara vilken jävla docusåpa som helst som skrevs idag.
Nej. Okay.
Det är exakt samma typ av konflikter, samma.
But there is a very like you are okay here. Culture. This is why it's very strange when people say that our culture actually glorifies violence or leads people to be violent. It's actually the opposite.
Det är klart,
the culture civilizes.
Vem säger att den skulle...
There are a lot of people who say that we have a culture
finns
of
många,
violence.
Det finns människor som påstår att månen är blå ost också.
But that's the thing is...
Månen är blå.
At the time, violence was very normalized. You are just upset at somebody and you go like... just pull their guts out.
Som i Afghanistan nu.
So our culture has made us less violent.
When you say our, you talk about Arabs or Swedes.
Det är inte vår kultur som har gjort oss less violent. Det är att vi har överflöd av resurser, så vi behöver...
Vi behöver inte slåss om maten eller kvinnorna.
Ja, men det är ju den där finissan. Men det här är ju också att förenkla det hela. Kultur, gener, överflöd... Allting går in i vartannat.
Det är dynamik.
Okay,
det är dynamik. Yeah. Så du kan liksom inte... Det blir så dikotomt, svartvitt att hålla på och säga så här. Allting påverkar varandra åt alla håll. Det innebär att vi kommer med tanke på våra gener. Om vi nu säger att det är lite skillnad på männens gener och kvinnornas traits på genetisk grund.
Vilket det är.
Vilket det är, uppenbarligen, för det är evolutionärt tryck sedan miljoner år att det är så. Det finns inte ett däggdjur. Ja, det finns säkert något, men i princip
alltså,
inget
däggdjur. Alltså tjejer mår inte bra av jämställdhet.
Där det inte är så här. Det vi pratade om att
men det som
Chang sa, att män är skapade av fyra fruar, sa du. Ja, det är evolutionärt sett uppenbarligen så att killar är mindre picky med vem du ligger med och vem
ja,
du
jag tittar, Eber har bekräftat
det, det är uppenbart så det, okay, det är uppenbart på, gruppnivå så.
Muhammad did not make it possible to have up to four wives. Muhammad restricted the number of wives to four. Before that, there was no...
There was no limit.
Någon bra man.
Muhammed, alltså så här.
You are in constant inner conflict with yourself.
Omar.
I'm worried about you.
Gud skapade mannen för att sprida sin säd. Sen skickade han sin profet Muhammed för att okej, ni sprider i säd lite väl mycket. Ni måste samsas om kvinnorna. Och så fick vi en restriktion på fyra. Vilket är helt okej.
Okay. Fast det kommer inte funka nu när vi har mansöverskott. Det blir svårt.
Vi behöver lite mer krig så löser det sig.
Ja, det är så. Det är din favorit. Sexual, vad heter den med warfare?
The sexual cycle of warfare.
Ja. A side story about this thing with marriage. Also like, it was Islam that forbade sex outside of marriage. And one story about, or one theory about why that happened is that when the Muslims went out to war, sometimes some men stayed behind.
And just to fuck all the other wives.
Exactly. And they fucked
that
the other wives.
That was the Jews.
Yeah? And then when they came back...
That's how it started, a Semitic divide. It was the Jews and the Arabs.
Semitic divide.
This will be.
That's okay.
But anyway, so and when they came back, the men started to fight with each other. So basically, Muhammad said, "Okay, from here on out, nobody fucks except their wives." So this was one theory, but David, something that can it be that acknowledging gender differences would actually lead to more gender equality? Because I'm thinking like that. If we, for example, would admit that men on group level are more assertive than women, let's say, and we have certain parts of our society or our system or whatever that rewards assertiveness. So if we acknowledge that then we acknowledge that women are indirectly discriminated against because of that kind of preference to assertiveness. And then maybe we can adjust the system to reward assertiveness less in that case, or to reward more feminine characteristics a bit more.
Men det här
to
är min, reach balance. Det här är min poäng hela tiden, att ska man uppnå ett jämställt samhälle så kan man inte låtsas att världen ser ut på ett visst sätt som den inte ser ut. Det enda sättet att uppnå någon form av jämställdhet då, det är ju att du har ett millimeterrättvist samhälle, det vill säga ett jämställdhet i form av någon form av utfallsparametrar som inte tar hänsyn till vad människor verkligen vill göra. Det är klart att du kan uppnå det. Du kan ha lagar som säger att det ska vara 50% av tjejer i alla styrelserum. Det ska vara 50% sjuksköterskor. Det ska vara 50% sopåkare. Det är väldigt sällan feminister pratar om
det. Det är en antimarxistisk hållning, vilket är ironiskt. För att många som anklagas, eller många som förespråkar den här synen, anklagas för att vara marxister. Men om du blir inkvoterad till en styrelse som du egentligen inte har något djuprotat intresse av att sitta i, du kommer bli sönderalienerad i den kontexten.
Naturligtvis.
Och du kommer alienera andra.
Ja, men du kommer alienera hela samhället på det här sättet. Men det är klart att du kan ju, så det här är ju en fråga om definitionen på vad är jämställdhet. Och det är ju därför jag återkommer till det här. Det är därför jag har skrivit en bok om det här. Därför att jämställdhet handlar ju inte om likadan. Jämlikhet handlar inte om att man ska vara likadan. Alltså förutsättningen för att du ska vara jämställd alternativt jämlik, beroende på om vi snackar manligt, kvinnligt eller allting annat, det är ju att du inte är likadan. Annars kan du kan inte vara jämlik med någon som är likadan. Då är du likadan. Det är något annat. Ja. För i min värld i alla fall så är det någonting annat. Jämställdhet måste ju, och som svar på frågan så är det så, ja, ska du ha jämställdhet så måste du följa vad är verkligheten. Du kan inte rita om kartan för att verkligheten ser annorlunda ut. Det är ju det Agnes Wold och Yvonne Hirdman försöker göra. Det är ja. Så att ja, men korta, världen ser ut på det här sättet, men ja, jag gillar inte hur världen ser ut, så att jag ritar om det och så låtsas vi att världen ser ut på det här sättet istället.
Du blir herre Jösses feminister.
Ja, då blir du herre Jösses feminist.
Mm. But one thing also that is sometimes it's interesting to think about when people say that men should... There's something that really annoys me. Men should talk about their feelings.
And vet du, det stör skiten med
också. Det retar mig jättemycket.
Den här diskussionen ska han inte ta när han är utanför rummet.
Jo, det finns naturligtvis killar som gillar att prata. Men det här, jävla känsloporren som det handlar om. Jävla känslopor. Hela svenska samhället är ett jävla känsloporsamhälle. Och jag ser ju det på psykakuten.
And they try to make it like seem as if like... Because men are not talking about their feelings, they are getting more... Like sick, psychologically sick, which is not the case,
det
really.
Tvärtom. Exactly. Det finns studier på, som jag hänvisar till i stora könsexperimentet.
Wait. Vi måste upplysa lyssnarna om att nu har han i flämnat rummet och nu beter ni er som tjejer, för indirekt pratar ni skit om den enda här som faktiskt vill prata känslor.
But the other thing is, they try to make it seem also, look, men are committing suicide at a higher rate than women. And I was like, huh, that's interesting. So I went in and looked at the rates of attempted suicide.
Ja,
women attempt suicide way more than men. Ja, it's just that we're more successful at it.
Detta är
beat them there.
Omar, det här är jättekänt att kvinnor nu kan... Det är betydligt svårare att ha siffror på självmordsförsök än på fullbordade självmord av naturliga skäl. För det första så finns det ett definitionsproblem. Vad är ett självmordsförsök?
Or was this a cry for help?
Nej, men även om det var cry for help så kan man ändå... Alltså, det är ju så här att, säg jag som ändå jobbar med det här. Säg att du tar 10 sömntabletter. Är det ett självmordsförsök? Du kanske inte vet att du kommer inte dö av 10 självmordstabletter. Så det är förmodligen ett självmordsförsök. Tar du 3 tabletter, är det ett självmordsförsök? Alltså, det finns ett definitionsproblem på vad är det här. Men om vi bortser från det så är det ju helt korrekt det du säger. Att det är mycket fler tjejer som försöker ta livet av sig. Mm. Med den reservationen att det kanske bara var ett rop på hjälp.
Men det räknas väl som ett självmordsförsök?
Numera så räknar
man det. Om en tjej tar 10 sömntabletter, men hon har ingen aning om vad det här får för konsekvenser. Eller så här, hon tror att de här 10 sömntabletterna kan... ta livet av en
fast.
Men då är det ett
självmordsförsök.
Men då är det ett självmordsförsök. Men det kan ju också vara så att någon till exempel som har borderline personlighetsstörning tar 5 sömntabletter och vet att det här kommer inte dö av. Räknas det som ett självmordsförsök?
Ja, men här har jag en fråga som jag funderat på skitlänge. Jag började ju lyssna på bandet Kent långt innan Mustafa upptäckte dem. Ja.
När började du lyssna på dem?
Typ innan år 2000.
Innan de kom.
Ja, exakt. Men
jag var inte ens i Sverige då.
Jag var inte ens född.
Nu ska Mustafa här försöka brösta sig lite, hör jag.
Det här låter i alla fall, som den där
men Monty Python. I alla fall, det var på den tiden, vad hette det, innan Agnes da Hill och Isola, alltså på den, när de skivorna kom.
Ja, det är fan tidigt.
Ja, det är tidigt.
Det är 95.
Ja, alltså då var jag liksom började lyssna på
då
dem.
Då var jag inte i Sverige, men okej, fortsätt.
Nej, exakt. Du ser här. Du,
det
du
var alltså innan du började lyssna på dem. Och
precis.
Han hade rätt.
Han hade rätt.
Men jag var inte så gammal då. Då var jag typ 13 bast eller något, 12, 13. Mm. Mm. Kan jag vara det? Skitsamma. Men sen så släppte de vapen och ammunition. Och så gick man på konserter. Och så var det fullt med massa jävla fucking emo-tjejer med repstegar på armarna. Mm. Och jag var sugen på att säga till dem, men era fucking idioter, ska ni ta livet av? Vi skär er inte på snedden, skär er längs med så ni får upp blodådrorna så ni förblöder.
Var det du gjorde på Kent-konserterna?
Jag tror jag sa det till någon att du gör fel. Men i alla fall, jag tänkte så här, okej, de vet ju om att de kommer inte dö av att de skär på snedden, men varför gör de det då? För där kommer de bara med sig resten. Det tänkte jag David kanske.
Self-harm,
ja, det kan
jag
svara på. För de, alltså om vi pratar om dem som har självskadebeteende.
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blatte grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Då måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.